One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Plötsligt händer det, Emilia. Vi har blivit... Vänta, nu ska jag inte min telefon här. Vi har blivit inbjudna till Breaking News med Filip och Fredrik och gästa i direktsändning.
Alltså, det är så bra. Det är så bra!
Alltså, ni är sms här som du ser, inte från Filip och Fredrik då, utan från redaktören Julia. Men uppenbarligen har de på redaktionen lyssnat på oss.
Ja.
På podden.
Det är helt så roligt.
Ja.
Nej, det, är inte, nej, det är inte Filip Fredrik, det är inte, men det är någon grym
jag tycker
bra
så här,
person på redaktionen.
Jag tycker du säger fel nu. Det är inte helt otroligt. Kommer du ihåg att vi ändå snackade om Sigge Eklund och det faktum att han inte vet att Säkerstil existerar överhuvudtaget? Jag tänker så här, det är lite härligt. Det är klart att Filip och Fredrik vet att vi existerar.
Vi får hoppas det i alla fall.
Ja, men och vi måste ju bara få till ett datum här, känner jag.
Nej, men alltså, det här är så spännande. Vi ska alltså få komma in till studion då. Och ta tag i den här hemska röda soffan.
Ja.
Är det liksom vårt mission?
Ja, alltså, nej, men vi får avsluta den här konversationen med dem, känner jag först. Mm. Och för övrigt, var inte du i Spanien för 5 minuter sedan?
Jag vet, jag liksom bara kom från Elche, palmer och en liksom turkosblå pool utanför bungalon och diverse olika uppdrag. Det är helt fantastiskt.
Och nu sitter vi här.
Ja, det är nästan mörker. Det var som att man hade satt något litet filter på hela Stockholms himmel i morse.
Ja, det var som en twilight zone. Ja. Mörker, regn och ändå känns det som ett ganska passande väder den här ganska konstiga veckan.
Ja, eller? Men precis. Jag känner att jag ska berätta för dig allt om Spanien, men vi måste faktiskt snacka klart om det här.
Ja,
det första som hände när vi gick in på vårt sexstilmöte i morse så hade vi ju lite svårt att prata om någonting annat faktiskt.
Ja, men det har man ju en sån här vecka, känner jag. Vi har ju suttit här med Ida och Vendela som precis gick och precis vi har haft massa viktiga jogger att prata om. Ändå så kan man liksom inte prata om någonting annat än denna feministiska våg som man vill ändå säga som har präglat veckan. Tyckte jag Vendela uttryckte det ändå väldigt bra med hashtaggen MeToo och jag också på svenska som ju sprider sig med alla dessa tjejer och kvinnor som berättar om trakasserier och övergrepp eller bara flaggar för att det har hänt dem också. Och jag känner bara så här, tankarna går ju förstås till alla de som är så modiga och vågar stå upp och berätta om alla de här fruktansvärda sakerna. Det är så...
Det är så fruktansvärt bra och så modigt, jag måste verkligen
modigt,
säga det.
Så modigt, så starkt. Samtidigt tänkte jag faktiskt också... Jag har inte sagt innan de gick här, men det är också så här ganska intressant ändå att först så kommer den här vågen av alla kvinnor och tjejer som berättar och sen så slår det ju en ganska snabbt att män är så frånvarande. Vad är alla män som pratar om det? Vad är alla killar? Såg jag faktiskt precis nu på Facebook en status, nu ska vi se, jag läser här, från en kille. Jag har försökt formulera en status i en halvtimme nu. Det är så svårt och så skämmigt att våga erkänna för sig själv och för andra hur uselt man har betett sig genom åren. Jag är ofattbart tacksam för alla människor som har lärt mig att veta hut, som har förklarat gränser och fått mig att förstå vad mitt beteende haft och får för konsekvenser. Hashtag MeToo. Försökt och säkert lyckats tjata mig till sex från någon som mest ville sova. Hashtag MeToo. Hängt ut huvudet genom en bilruta och skrikit något kul till en förbipasserande tjej. Hashtag MeToo. Oombett kommenterat tjejs utseende offentligt. Hashtag MeToo. Inte sagt ifrån när killkompisar gått över gränsen. Förlåt. Ja, det var ändå lite skönt.
Skitbra.
Jag kände att man längtade efter att höra det.
Jag tänker att ändå inte i fler... Som du säger, det blir alltid så starkt då att kvinnorna liksom kliver fram. Men vad fasen är männen? Det är helt sjukt faktiskt.
Och sen så pratade vi förstås också, vi kunde inte låta bli att prata om Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet,
nej,
eller hur?
Nej, precis.
Krönikan om överpresterande, duktiga flickor. Du hade ju också läst den. Alltså man känner ju bara, vänta, vi måste nästan citera här om de som inte har hunnit läsa den. Medelklassflickor som är helt förtvivlade över att de inte kunde plugga heltid, ha 3 extrajobb, skriva en bok. och driva ett Insta-konto samtidigt. Det är inte annat än att man känner sig lite träffad, eller vad känner du?
Nej, men det var ju det första som vi bara sa när vi diskuterade här, att återigen liksom, så känner man bara att allt det vi gör, alla dessa tusentals timmar vi lägger ner på alla projekt vi håller på med, och vi verkligen pysslar med liksom att få ihop vårt vardagspussel, så känns det så otroligt tråkigt när man läser någonting sånt här. För det är lite som att någon, ursäkta mig, liksom pissar på en.
Ja.
Faktiskt. Ja, men, och då känner jag också lite såhär...
Skönt att skratta lite åt typ, att det blir så bisarrt.
Nej, men då kan jag också känna, just denna vecka då, när man tycker såhär, fast ska inte alla kvinnor bara nu hålla varandra om ryggen någonstans? Då dyker en sån där artikel upp. Ja. Eller det var inte den här veckan, men det var ändå. Alltså, tycker jag det är tråkigt. Jag känner att mycket det du och jag någonstans vurmar för i vår säkra stil, i vårt partnerskap, i liksom, i vårt teamwork, är att vi alltid håller varandra om ryggen.
Mm.
Att man pusha varandra, vi vet våra begränsningar, vi vet vad vi är grymma på. Jag är liksom, beundrar dig för allt det du gör. Jag håller aldrig tillbaka beröm eller komplimanger, och jag vet att det är samma sak med dig. Då kan jag bara känna så här, ja, alltså, vad fasen är det som händer? Varför kan inte tjejer vara lite schysstare mot varandra?
Mm. Nej, men, och jag kan generellt så känner jag att, precis som du säger, det handlar ju i grund och botten om att hon, det var nog därför man blev så upprörd över det här, att hon ser ner på det vi håller på med. Och sen ser jag så trött på uttrycket duktiga flickor eller medelklassflickor. Alltså bara, det är bara härskartekniken i det ordet. Att Tony Kranikan kallar då alla liksom de här influencer-tjejerna för medel, eller kvinnorna, affärskvinnorna för medelklassflickor.
Mm.
Bara där blir man ju arg. Mm. Alltså jag är så trött på det uttrycket. Och sen tycker jag, precis som du säger, alltså det ligger ju så mycket jobb bakom detta.
Mm. Jag hoppas att hon, alltså Lotta skulle, jag skulle vilja att hon typ träffade oss eller någon annan som jobbar med det här, så att man också får förståelse för vad det faktiskt innebär. Jag har suttit på många middagar och fått förklara det här för män, vad mitt jobb består av. För liksom, alltså jag tänker bara hur vi jobbar i säker stil. Det är ju ett företag som vi driver. Det här är ett varumärke som vilket som helst, där vi lägger ner så mycket tid, energi, timmar på säljpresentationer, på pitchar, på att liksom få vår affärsmodell att faktiskt gå ihop. För det här är ett jobb, och det här är ett företag som du och jag driver till 100% liksom, dygnets alla timmar någonstans.
Ja, men man är bara så,
och att man ska bara försvara det.
Trött, precis.
Ja,
för att försvara det.
Det är ingen som skulle fråga att om du och jag skulle
förklara det.
Ja, men vi skulle driva ett företag där vi hade en faktiskt en fysisk produkt, som då i det här fallet, vi är ju produkten någonstans av det här, ganska mycket i sextil. Ja. Hade vi då haft någonting annat, hade vi haft ett klädföretag till och med, så hade aldrig någon ifrågasatt det.
Nej.
På samma sätt. Men nu, i och med att du faktiskt måste gå på ett möte som är sjukt viktigt, där du kanske ska sälja in någonting eller pitcha på någonting, och folk kommer faktiskt också bedöma dig för vad du bär för kläder.
Ja.
Hur du ser ut. Ser du utvilad ut? Har du lite smink på dig? Har du liksom kammat håret? Bara den saken är liksom, det är så det är.
Ja. Och någonstans här, då kan man ju tycka såklart att det som vi gör kanske spär på hela den här hetsen liksom. Mm. För vad vi jobbar med är ju någonstans såklart yta. Men jag tror ju att om man följer oss och lyssnar på det vi pratar om, så handlar det ju väldigt mycket om att hitta smarta strategier, om att hitta genvägar, om att jobba utifrån sina förutsättningar, sina ekonomiska förutsättningar, liksom att försöka hitta sin säkra, trygga stil. Det är så väldigt, väldigt mycket mer än att bara, som hon skriver här, fota sin kaffelatte och ta en selfie. Alltså jag tänker också på det här som du säger, med att det är en affärsmodell, och den handlar ju om i grund och botten om att vi vill kunna arbeta med att ge de absolut bästa råden, att ge tips, inspiration kring kläder och mode, att kunna besvara alla de här frågorna som vi får, för man märker vilket enormt behov det finns.
Och det ligger jättemycket jobb bakom det. Exakt. I research, man är liksom att resa, träffa människor,
ligga i
framkant, precis, hela tiden någonstans liksom ha koll på vad vårt samhälle är på väg. För det är också det som är intressant. Jag menar, det vi pratar mycket om är ju faktiskt nutida samhällsfenomen.
Ja.
Varför skulle det vara liksom fulare än någonting annat?
Mm.
Och jag tycker också att det är ett sånt bevis idag på att, ja, visst är det ytligt, men samtidigt så är ju det någonting som man vill också hitta någonting som representerar en eget varumärke. Om man så är politiker, om man är en affärskvinna, om man är, alltså oavsett vad man jobbar med idag, så representerar man sig själv i någon form. Mm. Och då är det yttre också viktigt.
Mm.
Sen kan man välja så här, men jag vill inte sminka mig, eller jag skiter om jag har 5 kilo för mycket. Det bryr inte jag mig om, men man ändå tar ett beslut någonstans. Oavsett hur man ser ut och hur man väljer att se ut.
Och också, jag tänker på den, det mejlet som jag fick, som jag berättade för dig om, från en väldigt prominent person i Nobelsammanhang, som ju behövde hjälp.
Ja.
Och där känner man ju så här, ja, det är så viktigt för den här personen. Det går inte att bortse från det. Och att då, ja, men så du ser liksom, pissa på hela den här affärsmodellen som vi håller på med. Det gör mig så himla arg. Jag läste faktiskt bloggkommentatorerna, min favoritblogg, länkade till en krönika av en som heter Hanna Gustafsson på ETC. Hon har skrivit en krönika under rubriken "Stressigt att växa upp i en värld som hatar dig". Apropå just då Lottas krönika också. Hon skriver så här: "För 10 år sedan kallades tjejers bloggintresse ytligt och utseendefixerat. Jo tack, det vet vi, eller hur? Medan männens bloggande ansågs driva fram en kulturell revolution enligt media." Alex Schulman, härligt. "Idag kallar vi tjejers instagrammande för självfixerat, medan manliga youtubers listas i Forbes. Man kan inte ha en kultur där allt som tonårstjejer och influencer, kvinnor i våran prominenta ålder, gör automatiskt ses som oviktigt och ytligt och fånigt, för att sen sucka över alla duktiga flickor som aldrig känner att de duger." Alltså det är ju verkligen så, som hon skriver det här med att det är så stressigt att växa upp i en värld som hatar dig.
Mm.
För att det är verkligen så, det är det stressen handlar om. Att det, man kan inte göra rätt.
Nej.
Det är liksom, hur ska man göra då?
Ja.
Och då känner jag ändå att vi kör på och kämpar på, och fine att vi får förklara och försvara våra affärsmodeller ibland. Det kan man göra, men att ständigt känna den här uppförsbacken.
Mm. Vad gör du, när du jobbar på riktigt då? Den frågan man har ju fått av lite äldre män med hög status.
Ja.
Alltså det är så tråkigt. Du vill jag på inget sätt hänga ut Amri, för att han är min största supporter. Alltså han är den som vill att jag ska jobba ännu mer, och han är helt fantastisk. Och liksom vi har ett sånt sjukt jävla bra, och alltså jag tackar honom så mycket för att jag kan jobba så här mycket. För att vi delar verkligen lika ansvar. Vi vill båda ha en glad och harmonisk familj, och då känner vi att ska vi båda två jobba så här mycket som vi gör, så krävs det också att vi tar lika och delat ansvar i det.
Och vet jag att ni också, det är viktigt för dig och för honom att föra vidare det till barnen förstås.
Ja, jätteviktigt. Men jag hade aldrig kunnat göra det om inte jag hade haft Amri, som dels hade stöttat och varit ett sjukt bra och briljant bollplank i alla lägen, men som också faktiskt är en superbra pappa. Och det vet att du känner precis på samma sätt med Johan. Men däremot ibland när vi hamnar i sådana lägen när man inte har sovit, vilket nu har varit ett par veckor, så att race, när liksom Baltasar då absolut vaknar hela natten och vägrar sova, så är det alltid så att någon får ta natten. Och kanske ibland blir det med att man får göra det som mamma, för att oftast vill barnen ha mamma. Det är inget konstigt med det. Och då kan jag också vara lite så här, i stunden så känner jag, men det är klart att jag gör det, det är inga problem. Du vet att han avlastar mig nästa dag, men då kan jag vara lite så här, jag har inte sovit.
Fast man kan ju inte alltid få en avlastning nästa dag. Så kvart över 7 känner man kanske så här, skulle väckt honom klockan 3.
Absolut, men då känner jag så här, men då kanske han tar nästa natt. Och så vi brukar ändå vara ganska fair. Men då så kan han vara så här, men jag har också sovit jättelite. Och jag jobbar liksom precis lika mycket som jag har, lika många möten som du har. Och då är jag så här, men vet du vad, det har du. Men du kan komma dit med stora liksom sovsäckar under ögonen, likblek, inte har brytt dig om vad du tar på dig. Medan när jag kliver in i ett möte så är det första faktiskt folk någonstans ändå tittar på. Är så här, okej, Emilia driver säkert stil, hon pratar modetrender, klädsjälvförtroende och så vidare. Allt det här som vi lägger in i det vi gör. Hur ser hon ut idag? Hon ser ut som liksom en bajskorv.
Vilken kiss och bajs.
Förlåt, jag blev så upprörd. Så jag, bara, jag vill inte svära, för att jag vet att min pappa och din pappa lyssnar på podden. Trots att de gillar inte svordomar. Men förstår du, det är verkligen, en man blir inte bedömd på samma sätt.
Nej.
Aldrig.
Nej. Nej, men man har den extra uppförsbacken. Och sen kan man ju då såklart hävda att du och jag är sådana som är med och bidrar till att den uppförsbacken finns. Mm. Eller att vi upprätthåller den.
Nej, fast vet du vad? Jag håller inte med. För det är så här, det har alltid funnits. Det är ingenting vi kommer någonsin kunna ändra på. Att kvinnor har varit fixerade vid sina utseenden. Och män också har varit fixerade vid kvinnors utseende. Mm. Det har gått från att det faktiskt har varit, tycker jag, ett nödvändigt ont till att idag är så här. Men vet du vad, det är ju liksom grymt om man knäcker den där koden, det som vi snackar om. Hittar sin stil, vad den är, om det är liksom mjukisbrallor eller om det är en supervass kostym. Så blir man trygg och snygg och man liksom får det här självförtroendet som gör att man kan fokusera på allt annat i livet. Mm,
och jag tycker också att det finns ingen motsägelse i att försöka att älska mode och att tycka att hitta lusten i det, att ha en kreativ syn på att klä sig. Det finns ingen motsägelse i det och att samtidigt förstås vilja föra vidare till sin dotter att det absolut viktigaste är insidan. Mm. Alltså det är väl, jag tycker inte att det ena utesluter det andra heller. Och det vet jag att både du och jag pratar mycket om det.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så nu är det en liten bebis som håller med och vaknar. Nej, men eller hur? Det är, liksom, det är inte så enkelt helt enkelt. Men sen kan jag känna så här, det här med att man suckar över alla de här duktiga flickorna. Och den här krönikan byggde ju på en SVT-serie som heter We Can't Do It. En dokumentärserie där bland annat Michaela Forni pratar om sin utbrändhet. Och även yngre tjejer. Och det är ju liksom en helt förfärlig verklighet som de berättar om. Mm. Förlåt, tror jag att han kommer vara nöjd där i vagn eller inte?
Jag tänkte på den här. Det får hålla med och fortsätta prata.
Ska jag fortsätta prata?
Ja.
Ja, så tar du och Ernst.
Lyssnar.
Ja, du lyssnar. Nej, men då kan jag ju tänka sådär att... Nu kände jag att jag tappade tråden här bara för att...
Du pratade om... Du körde lite där.
Vet du vad? Ta en liten, liten paus, Ernst.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma.
Nej.
För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säker Stil-podden.
Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som drar igång. Och
märker man i inboxen.
Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studio-kollektionen som är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxigt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en svart byxa, ett par jeans till och med, och sen är man redo för fest.
Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, vet man liksom bara ett snabbt byte.
Mm,
på med den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna.
Man gillar ju volangen.
Ja, man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar, men jag säger också att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Det kommer
man
också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste MQ-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack MQ för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Men sen är det ju också så att alla som har varit med om att stå och balansera på den där kanten och må riktigt dåligt, för alla oss säger jag, för där har jag också varit, så är det ju också extremt provocerande med den här typen av texter och kröniker där man spär på det här med att det skulle vara något liksom självförvållat och att man bara får ja, helt enkelt skylla sig själv och kanske skärpa till sig lite grann bara.
Mm.
Jag menar, jag glömmer aldrig när jag jobbade på Expressen, på fredagsbilagan och... Gud, har jag berättat det här för dig?
Mm, nej, men du har aldrig liksom kommit in på det.
Men jag vet inte.
Ungefär.
Ja, men du vet, alltså, nej, vad kan det ha varit? Jag kanske hade jobbat där i något år.
Ja, hur gammal var du då?
Säg att jag var 23, 22. Mm. Jag jobbade jämnt.
Mm.
Jag hade ju en extremt utsatt position, såklart. Som ung chef, ung redaktör.
Mm.
Drog ett supertungt och jättestort lass.
Och du hade din egen sida där då, eller hur?
Ja, jag var ju ansvarig för hela tidningen också. Och tog in texter och... hade väl till viss del också ett personalansvar och skulle helt enkelt se till att tidningen fylldes.
Mm.
Och skrev ju förstås alldeles mycket texter själv och liksom skickade ut vimmelfotografer och såg till att ja, men allting fanns och blev gjort från skivrecensioner till krogrecensioner. Mm. Och som det kontrollfreak är så som sagt gjorde jag såklart alldeles mycket själv.
Allting själv.
Men samtidigt så finns det ju alltid andra människor på en sån typ av arbetsplats. Tycker man att det finns ju också människor som kanske borde se det eller försöka se det.
Mm.
Men sen var jag ju också såklart profilerad krönikör med min byline, precis som du säger, med min sida liksom.
Mm.
Och hade ju en helt galet överfylld kalender. Och
plus att också tänka att det här var så tidigt då. Så det var ju, du var en av de första liksom influenserna på det sättet. Och du blev ju så uppmärksammad för att du var så ung. Och för att du stack ut hakan. Och för att du hade en åsikt om väldigt mycket.
Ja.
Så att någonstans så... Vilket aldrig hade hänt faktiskt. Om man nu får dra den parallellen. Om det hade varit en man som hade stått och frontat den där sidan.
Nej.
Någonsin. Men nu fick du ju faktiskt ut så väldigt mycket. För att folk tyckte att du provocerade. Vilket du egentligen inte gjorde liksom.
Nej, men jag kan också vara lite så här i backspegeln. Väldigt stolt över många saker som jag drev. Som var obekväma. Jag menar, jag kan ändå vara lite stolt över att jag har blivit bortad från Stureplan.
Ja, ja.
Många har blivit det.
Nej, men det är ju helt otroligt. Du fick ju till och med liksom första sidan.
Ja, men det var löpsedlar.
Det var löpsedlar.
Det var löpsedlar.
Och, var det i samma veva då, eller?
Ja, men det var i samma veva. Det var under ett par år där som jag jobbade dels för Fredagsbilagan och sen för Veckorevyn.
Just det.
Och jag menar att det hela handlar om... just den hela härvan handlade liksom om att så här, nej, vi tyckte inte det var jättehärligt att bli uppvaktade och bjudna på drinkar av några män som tyckte att vi skulle passa in i en mall, jag och mina tjejkompisar. Och sen blir det liksom en snöbollseffekt av detta som slutar i en löpsedel och att jag får veta att olika människor har då liksom ringt upp till kvällstidningen och berättat, för jag fick ju aldrig någon så här. Jag fick ju ingen information eller ett brev hem om att du är portad från Stureplan. Jag läste det i Expressen.
Oh,
jag läste det i tidningen eller i Aftonbladet.
Och ringde de upp dig och intervjuade dig också om det här?
Ja, då ville de ju ha en kommentar från mig. Jag var liksom, bara, vad är detta för något? Jag kunde inte fatta.
Så du gick inte på Sturekompaniet och de här krogarna under då ett antal år?
Alltså, sen så var jag väl där någon gång efter ett tag.
Du
liksom.
Gick in en lite maskerad eller? Det är bizarrt, det är så bizarrt.
Ja, jag tror inte jag visste jag skulle förhålla mig till det. Ja. För det var ju så här, gud vad är detta?
Ja.
Är det på riktigt det här? Ja. Men sen så tänkte jag då, vilket jag är stolt över, att jag ändå tänkte att jag gör det här till den viktiga feministiska frågan någonstans det är. Och vad handlar den om? Jo, den handlar om den unkna kvinnosynen på den här typen av krogar, den här typen av kretsar. Att man inte som ung tjej får ta för sig vara eller göra som man vill.
Det var lite farligt tror jag också.
Ja, men det var lite farligt och lite obekvämt.
Mm.
Och det är såklart att alla de stormarna och den typen av krönikor som jag skrev, de tar på krafterna. Det är kanske också därför jag känner att det är så oerhört modigt med de här tjejerna och kvinnorna som idag går ut och berättar under den här hashtaggen MeToo och jag också.
Mm.
För fasen alltså, vad det blåser.
Mm.
Sjukt nog. Och nu knackar det på dörren här.
Oj, så viktigt att...
Ska du öppna?
Ja, men det här. Det är väldigt action här. Är det brevbärgen här?
Hej Eva!
Hej!
Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Jag har en lampa som jag precis har hämtat på en fotverket. Så snällt. Och den var så tung så jag tänkte jag åkte förbi här.
Ja, men så går det ju.
Så slipper jag bära upp den. Nej, så tung är den.
Nej, men jag kan hjälpa den.
Men var är den nu, Eva? Vadå? Var är den nu?
Den är in på den
här. Ah, så bra.
Här kommer jag med lampan.
Alltså, vad händer i den här podden, Emilia?
Alltså, det är liksom brevbäraren, det kommer lampor, jag har bara hämtat in ett bud. Alltså, matleveranser. Det är lite så vi jobbar här.
Ja, bebisleveranser.
Ja, det är lite allt möjligt.
Ja. Ja. Men vet du vad, vi snackar på.
Ja, vi snackar på. Alltså, var var vi någonstans? Var?
Jag tror att vi var någonstans i mitt Expressen Fredag-träsk.
Ja, men vad händer då? För där... Där och då så bara brast det för dig.
Ja, men alltså det gjorde ju aldrig riktigt det. Men, eller det blir en definitionsfråga ska jag säga. Men jag glömmer aldrig den där stunden när jag en morgon sitter på sängen i min lägenhet på Gärdet. Min lilla andrahandslägenhet. Och kan inte titta i min kalender. För att, alltså jag känner bara att det flimrar för ögonen. Jag kan inte lyfta, alltså jag kan inte lyfta armen. Jag kan liksom inte nå, jag kan inte öppna kalendern i telefonen. Du förstår känslan.
Gud vad sjukt.
Ja, men det var så hemskt. Och det flimrar för ögonen. Jag ringer till mamma. Jag lyckas liksom plocka upp telefonen och ringa till mamma i Göteborg som jag har på liksom speed dial. Mm. Och tänker ju såklart inte riktigt klart i vad mamma ska göra åt det här. Och mamma förstår ju någonstans tror jag också allvaret i det. Och jag har ont i hela kroppen, jag har ingen feber. Men jag känner bara att jag kan inte resa mig. Jag vet inte vad jag ska göra.
Mm.
Och jag har en panikkänsla som bara sköljer över hela kroppen. Och tårarna rinner och jag vill bara att mamma ska komma och hämta mig.
Mm.
Mamma är hemma i Göteborg, så det är ju inte realistiskt.
Och då hade du ingen annan heller som var här då? Det är ingen pojkvän?
Nej, eller men jag var singel då. Och till slut så sitter jag i en taxi in till sjukhuset och hamnar på akuten. Och jag på något sätt så ringer jag till jobbet eller skickar ett mejl och liksom säger att jag kommer inte in idag. Men sidorna är levererade och allt är under hyfsad kontroll. Så jag mörkar på något sätt på jobbet och känner inte riktigt att jag klarar av att säga att jag inte håller ihop.
Nej,
det går inte, det kan jag inte, för då rasar jag allting samman på något sätt, hela fasaden som man ändå har där. Och en ung, gullig kille, kommer jag ihåg, snäll läkare, som jag där och då tycker är liksom den snällaste människan på jorden.
För som att du bara vill krama.
Som jag bara ville krama för att han ju då liksom lyssnar på mig och ser hur dåligt jag mår. Och också så typiskt mig så säger jag så här, gud alltså det här känns ju så dumt. Det känns så dumt att sitta här. För jag mår ju egentligen bra. Och jag ber om ursäkt och nu är det säkert någon som har brutit armen. Ta dem före mig.
Gud.
Eller ta någon som har brutit tån före mig. För det här är liksom bara, jag är så ledsen. Och jag ska egentligen inte vara här. Jag måste gå till jobbet. Men han ser väl detta. Och slutar med att han tar ett ryggmärgsprov på mig.
Mm.
För de förstår ju inte vad som är fel. Eftersom jag har så ont i kroppen.
Och så får du ryggmärgsprov också på köpet.
Ja, har du gjort det?
Nej, jag har aldrig gjort det. Men jag bara kan
men du vet, kommer du ihåg från förlossningen? Ja, det är samma. Det är en väldigt obehaglig känsla. Nej, men nu. Den här podden alltså.
Och så kommer en till lampa.
Hallå! Hej!
Är ni klara?
Ni
sitter fortfarande
på podden.
Men då drar jag.
Ta en promenad,
så
ni är klara.
Sorry, det är ingen fara.
Ja, hur som helst, innan vi blir avbrutna igen här på mitt här lilla kontor så vill jag nog egentligen bara säga med det att jag har stått där på kanten själv och lyckades ju tack och lov klara av det där och jag åkte hem till Göteborg
och vända
i några
tid,
dagar.
Säkert.
Vända i tid. Jag hade nog ändå en hyfsad grundform i både kroppen och huvudet, om du förstår vad jag menar. Mm. Och varningsklockorna ringde då i tid på något sätt. Mm. Ja, på något sätt så grejade jag det.
Men har du efter det, för det tänker jag då, det är en sån otrolig fruktansvärd upplevelse, men också så är det så viktigt att man drar lärdom så att man också lyssnar på kroppen och på signalerna. Man vet att det är för mycket. Man tänker som i ett fall nu, du har 3 barn, en liten bebis. Du jobbar mycket, du är mammaledig. Det är liksom mycket
ja,
att bolla
sådär. Ja, vad tycker du?
Jag tänker ändå såhär, finns det så här, någon?
Skratt åt det. Det låter hemskt åt det här, men jag tror att det är både din och min medicin i väldigt mycket elände.
Ja, vi skrattar åt saker och ting. Man måste det, kunna det tror jag, det. Absolut.
Nu gråter det här bara för
och
det.
Och så man skrattar ihop. Men tänker, tror du ändå inte att du har någon slags, någon sån här riktig varningsklocka när det går riktigt på tok för långt? Att du vet
jo,
det?
Men jag tror faktiskt jobbmässigt i allt det vi gör nu så har jag ju dig i det.
Ja, jo, men precis. Och det är samma sak här. Jag ser att det är det som gör att man också kan vara ärlig mot varandra och bolla eller bolla över. När jag känner att jag inte mäktar med så gör du det och vice versa.
Ja, men också att man har någon som har lite koll på en. Mm. Och det är nog också typiskt. Jag var singel.
Ja, precis.
Jag var ganska ensam i rätt mycket, tror jag, både på jobbet och privat. Och såklart så har jag ju alltid haft mitt fantastiska, lilla, tajta gäng.
Mm.
Ida och Anna och Rika och sådär. Men ändå så tror jag att det är väldigt viktigt att man har någon där som ser en. Mm. Tror du inte det?
Jo, jag tror att det är jätteviktigt. Men det tänker jag också, det tycker jag också är ett ganska bra tips. För att jag kan ibland känna att jag blir väldigt glad då när en gammal kompis ibland drar ett mess och säger, men hörru, nu ser jag dig liksom everywhere and nowhere, för vi träffas aldrig. Liksom vad händer? Och är du liksom okej? Okay? Och då när jag får, för sådana mejl kan jag få ibland av min kompis Silla till exempel, kan skicka ett sånt där. Och då kan jag känna såhär, okej, men vet du vad, det är klart att det också, och sen så kan jag också känna då att vårt liv handlar väldigt mycket om att uppdatera hela tiden, så att vi gör ju extremt mycket saker och vi delar med oss av allting vi gör. Men jag tror att det är superviktigt att om man inte känner den varningsklockan själv, att man faktiskt kan få den hjälpen som du säger. Eller att man faktiskt kan vara en riktigt grym kompis då. Man kan någonstans liksom knacka lite på axeln och vara så här, kom igen nu, liksom, är det här verkligen?
Men sen tror jag också att både du och jag har lärt oss genom åren. Vi har någon slags strategi för att få saker och ting att funka idag. Vi gör ju uppenbarligen ändå någonting rätt i det att vi blir ändå bättre, vi är bättre på att prioritera. Det är raka puckar. Vi har
inte så mycket tid att spela med heller.
Vi har inte så mycket tid att spela med. Nu har vi ändå suttit här i mitt kontor på morgonen. Vi har haft en tydlig mötesagenda. Det är, alltså för att knyta an till det här att man har en tendens att se ner på det här med hela influencer, blogg, Instagram-världen, så är det ju en nyckel att vara väldigt professionell. Och vi hanterar ju det här väldigt professionellt. Och det tror jag ändå är viktigt alltså.
Ja, jag gjorde en intervju med en ny podcast som heter Influencerpodden med Anton Granlund som håller den här, som släpps om några veckor tror jag bara. Och han han är själv entreprenör och har drivit igenom massa olika coola projekt. Jätteframgångsrik på sitt sätt. Men han har ju verkligen identifierat då att det här är ett nytt yrke. Som både män och kvinnor pysslar med. Och där faktiskt folk kan också komma ganska mycket häftiga grejer. Som är precis lika imponerade som liksom vilka andra entreprenörer som helst. Men där kanske man då, i det här fallet när man är influencer, så jobbar man med sig själv som varumärke väldigt mycket.
Mm.
Men någonstans det som han då driver fram som jag tycker är bra är, så här, vad är det för fel med det egentligen?
Mm.
Och det ska inte vara det.
Nej.
Jag tänker, du var ju med på influencerpriset här.
Ja, men verkligen.
Som också en sån, ett sånt, tycker jag, tydligt bevis på att så här, ja, men det här är någonting som är här för att stanna. Vi kommer inte, influencers kommer inte försvinna.
Nej.
Och vad är influencers? Jo, men influencer kan ju vara en politiker, det kan vara författare, det kan vara människor som är liksom på så många sätt inspirerar och driver liksom en passion eller en åsikt väldigt starkt framåt.
Och också så här, kan folk bara sluta säga så här, att det är så sjukt att tänka att någon skulle vilja lägga 30 000 på ett Instagram-inlägg och sen stor profil. Ja, men det är ingen som säger det, att det är sjukt att de lägger 3 miljoner på tv-reklam.
Nej, exakt.
Eller?
Nej.
Nej, men jag, det är så här, det är ingen som tycker att det är konstigt. Vad är det som är så himla konstigt med det?
Ja.
Ja, det är tröttsamt. Men absolut, stora influencerpriset var ju en härligt uppfriskande kväll. För där känner man ju verkligen att det är så mycket gemenskap och så mycket kärlek och snällhet och pepp och länkkärlek däremellan alla.
Och mycket girl power.
Ja, men så mycket girl power. Det var faktiskt riktigt kul. Och jag var ju där för att dela ut det här Ebba-priset.
Ja, men det är ju fantastiskt. Tänk att du får ett eget pris.
Ja, men det kändes väldigt fint faktiskt. Ja. Jag delade ut då första gången till Frida på Trendenser.
Och där fick du välja själv, eller?
Ja, men jag var med och påverkade ganska mycket i alla fall. Vill du höra motiveringen?
Ja!
Genom hårt arbete, vass penna och sitt minimalistiska signum har hon skapat en helt egen värld. Hon är lyhörd, noggrann och orädd. En stilsäker strateg med integritet, affärssinne och skarpt öga för det vi vill ha hemma. Likt en Wegner-klassiker blir hon bara bättre med åren.
Ja, men gud, vilken bra motivering. Den där har du skrivit själv. Det var 100% Ebba-copy.
Och sen kunde inte Frida vara där för att av naturliga skäl, hon har en liten bebis hemma i Göteborg, eller Kungsbacka. Men det var jättekul och vi...
Fast hon skrev ju om det på sin blogg och var otroligt rörd, framförallt efter hon... Eftersom att hon fick ta emot det här av dig, att det var ditt pris. Det tycker jag var fint att hon skrev.
Ja, men det känns liksom lite knäppt fortfarande. Men det var väldigt, väldigt roligt.
Jättebra.
Och jättesmickrande. Ja.
Du, när ska du öppna din copy-verksamhet, tänker jag?
Ebbas copy-byrå.
Ja. Det måste du faktiskt göra. Ytterligare projekt.
Skriver på uppdrag, motiveringar.
Ja, perfekt. Jag tror du kan göra världens business på det. Jag tänkte alla interna företag som har liksom seminariedagar och... strategidagar och annat. Det är bara pang på, copy.
Nej, men det var väldigt roligt.
Och du behöver inte se snygg ut när du gör de här grejerna.
Men gud, så vad skönt. Där har vi det.
Alltså, så skönt.
Ja, så bra. Ja. Och så, men så välförtjänt för Frida, tycker jag verkligen. Du, om någon, förstår ju också
absolut.
Att hon är en så värdig vinnare. Liksom. Mm.
Och där kan man verkligen tycka, hon är ett sånt perfekt exempel på en person som jobbar så fruktansvärt hårt. Alltså går man in och analyserar allt det hon gör i sina olika kanaler och i samarbeten och föredrag och liksom design kollektioner och samarbete. Alltså det är så fruktansvärt mycket arbete och så mycket alltså strategiskt tänk som ligger bakom det här.
Ja.
Och snacka om att behöva uppdatera sig. Jag tycker hennes söndagsuppdateringar på bloggen.
Ja.
Det är det mest ambitiösa blogginlägget som jag tror görs worldwide. För det är så fruktansvärt välgjort.
Ja.
Och att hon gör det här. Och liksom, det tycker jag är... Alltså,
ja, men det inspirerar.
Så
det
sjukt
bra. Och sen var det härligt. Det var många som var så glada. Elsa Billgren var så härligt glad. Bara sträckte händerna i luften och var så lycklig. Ja, hon vann ett av priserna. Mycket välförtjänt, tycker jag.
Och Margot sen, vann.
Margot
min bloggkollega.
Ja, mycket välförtjänt också. Nej, men det var riktigt roligt. Och så Linda Hörnfeldt som höll hela galan. Höll ihop det så fint. Ja, men det var liksom mycket kärlek. Och Molly Sandén sjöng också.
Vad
Gud
bra.
Vad bra hon är.
Hon är sjukt bra. Hon är otroligt bra.
Så cool. Hon gullade lite med Ernst innan också. För han var ju med. Jag fick ju inte ihop det just den kvällen, kan man säga.
Men så är det ibland.
Det var liksom...
Det kändes som att det var också helt... Alltså det perfekta tillfället att ha med Ernst på scen.
Ja, men det var lite så. Han var inte direkt med som en accessoar eller maskot. Utan för att det var ofrivilligt. Ja. Det är klart att han hellre hade varit hemma.
Ja.
Men hemma var ju då en febrig...
Nej, jag tror att han ville helst vara med sin mamma. Så är det bara. Så brukar jag tänka. De är glada om de får vara med sin mamma.
Ja, men vet du, kan inte du... avsluta med att ge ett bra tips.
Ja, men vet du vad? Jag måste
Nej, men gud, du måste berätta om Spanien.
Ja, jag måste berätta om
Jesus,
Spanien.
Vi har så mycket att prata om.
Ja, men jag vet. Men det var liksom en häftig känsla att hoppa på sista flyget till Alicante. Jag landade typ 12:30 på natten och bara mötas av den här fantastiska medelhavsvärmen som fortfarande är där. 26 grader varmt. Kommer till hotellet mitt i natten liksom landar i någon slags resortliten hotell med höga palmer och man bodde i en liten bungalow. Så mysigt. Och det roliga, det här är då typiskt mig. Då skulle jag egentligen varit där 2 nätter men inser att det här kommer ju aldrig hålla. Så att jag får bara klämma in precis allting på en dag istället. Så att jag hinner tillbaka samma kväll.
Det var liksom söndag kväll fram, måndag fullspäckat schema, hem måndag kväll. För egentligen skulle jag ju varit kvar till tisdagen. Men jag bara insåg att nej, det kommer inte funka. Och jag kanske hade missat även någon härlig timme vid poolen. Men so be it liksom. Jag var tvungen att vara hemma idag, vi skulle podda, vi hade sjukt viktiga möten. Det är bara så livet är ibland.
Men du hann ju med väldigt mycket.
Ja, men jag hann med
om
väldigt mycket.
Om man nu ska tänka som jag brukar tänka. Se till allt du hann
exakt,
med istället.
Ja, och jag var otroligt glad över att få följa med då Gustav Lidén som är en av grundarna till Flattered. Och när de kontaktade mig gällande det här samarbetet så kände jag så här, okej, okay, det här är någonting jag verkligen kommit upp på allra största allvar. För jag tror många tänker så här, man ser väldigt mycket samarbeten, kändisar som samarbetar med alla möjliga typer av produkter och företag.
Och det är väl också en sån grej?
Ja, men precis.
Det känns som en röd tråd.
Då tänker man så här, åh gud, det är väl ingen easy peasy. Man sätter sin signatur och så får man lite pengar för att göra något sånt. Men det är inte så det funkar, utan det krävs ju otroligt mycket arbete bakom, framför allt någonting man sätter sin signatur på. Och för mig då, som inte har gjort någonting tidigare, så blir det här ju viktigt liksom, och ännu viktigare. Jag vill att det här ska bli så bra det bara kan bli, och nu är ju otroligt glad över att få jobba med Flatter, som också är liksom lika kvalitetsmedvetna som jag är, som jobbar med en fabrik som jag var och hälsade på i Spanien i Elche, som är skostaden där nästan alla de stora företagen producerar sina skor, även internationella stora designers. Och det här var ett litet familjeägt bolag där då två generationer jobbar, eller tre generationer har jobbat tidigare. Nu var det då mamma, pappa och en vuxen dotter. Det var ingen barnarbetare där. Och ett femtontal alltifrån då personer som satt vid symaskiner, men som jobbade med läster. Det är i och för sig ganska intressant att se att alla kvinnor satt och sydde såklart. Ja. Och männen jobbade med liksom lite mer det här lite tunga arbetet. Och då frågade jag varför det är så här. Varför kan inte en man sitta vid symaskinen? Nej, men de har inte lika bra händer som kvinnorna. Ja. Lite old school kanske.
Men det såg ju verkligen, jag såg ju på din Insta-stories, det såg ju otroligt väl.
Det var så fantastiskt, så kul att se.
Och du hade ju också verkligen, du jobbade ju verkligen när du var där också och tittade på lästerna,
ja, nej, men,
och på materialen, på
precis,
färgerna.
Man diskuterar ju ett sånt här projekt in i minsta lilla söm. Alltså det blir ju så fruktansvärt viktigt att allting är rätt från klack till läster. Och för mig är det här också ganska mycket nya termer och en ny erfarenhet. Så att är det mycket att sätta sig in i. Men det känns ju otroligt spännande. Så nu är det alltså en skomodell som kommer i fyra färger.
Och jag har, det är fyra olika alltså.
Och jag har bestämt de tre färger, så en färg kvar. Så jag bollade det lite med dig sen.
Spännande.
Ja. Du, vi måste ju också tipsa om det här superhärliga eventet som vi ska göra den 2 november.
Ja, för är det så att man är i Stockholm 2 november så tycker vi att man ska passa på att komma på Kappas lilla stylingkväll som vi arrangerar tillsammans med dem i butiken på Drottninggatan i Stockholm. Och vi håller ju på mellan 16:30 och 7:00, lite härlig drop in. Vi snackar på scen, tänker jag, en gång klockan 17:00 och en gång klockan 18:00.
Ja, perfekt. Vi kommer snacka om hur man går från att vara vardagsfin till festsnygg.
Yes.
Vi kommer att också kolla in den här limited edition kollektionen, deras trendkollektion.
Och den kan man shoppa till riktigt bra rabatt, eller det kommer vara schyssta priser och ska vi säga överraskningar.
Och det här är alltså för Kappahls medlemmar, så att det är hur enkelt som helst att anmäla sig till eventet. Man går in på kappahl.com/sakerstil. Man måste haffa en plats typ nu för att de kanske går åt de här.
Gå in pronto. Och nu säger jag till Ernst som äntligen är helt tyst där. Du får inte föra med om du uppför dig så här.
Tyvärr, Ernst.
Det här gnälleriet funkar inte med säker stil.
Men du, jag tycker vi avsätter med en låt som någonstans passar sjukt bra till tema, tycker jag. Veckans podd.
Trying to holler at me. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.